Vi testar. Är det på? Härligt. Vi börjar med att be tillsammans. Tack Jesus att vi får fira Guds. Ska jag göra något annat? Vi börjar med att be. Tack Jesus att vi får fira gudstjänst tillsammans. Vi ber för det här stunden nu på det som du har lagt till mig, Herre. Att jag får tillsammans med dig, Helige Ande, få förmedla. Och jag ber att både jag och alla som är här får vara öppna för vad du vill visa oss. Vad du vill visa oss vara än. Att du rör vid oss. Jag ber om att du är nära. På det sättet som bara du kan vara. Vi bjuder in. Är det någon mic som ska flyttas eller? Jag börjar med att berätta hur det var förr i tiden. Innan det fanns sådana här ljudanläggningar. På min mormor och morfars tid. De bodde i Roslagen. Och de fick möta Herren båda två. De var med i någonting som heter Det Ungas Förbund. Och ni som är unga i sinnet men gamla till kroppen. Ni kommer säkert ihåg det här. För det var en väckelserörelse inom EFS. Som började strax efter förra sekelskiftet. Det är alltså urlänge sedan. Väldigt många som kom till tro. Och där ute i Roslagen där min mormor är född och uppvuxen. Så var det en väldigt varm växande gemenskap. Och... jag har förmånen att få haft dem nära mig hela uppväxten. De älskade Herren. Och jag kommer som ihåg ett tillfälle när mormor var gammal. Så frågade jag henne, men hur ser du på det här med helig ande? Jag tyckte, när jag växte upp i EFS så tyckte jag det var väldigt, väldigt bra undervisning om korset. Om Jesus som den som förlöser, den som ger den enda vägen som kan ge frälsning. Men jag läste i Bibeln om helig ande, men jag hörde inte om det så mycket i de gudstjänster som jag gick. Jag gick inte så ofta i kyrkan, men när jag gick så hörde jag inte så mycket om det. Så jag frågade mormor, hur är det egentligen? Och då sa hon så här, helig ande, det var det som pingströrelsen höll på med. Och hon var väldigt from och fin, men det var som att hon hade på något sätt accepterat att det här var någonting som inte det pratades om i hennes sammanhang. Och vet ni, jag tror idag så är det en tid när vi får upptäcka att helig ande är till för pingströrelsen. Men inte bara för pingströrelsen. Inte bara för EFS eller inte bara för ens hela den kristna kyrkan. Utan idag har vi en tid när helig ande är till för att visa på Jesus. Gud kommer till oss genom den helige ande. Och den helige ande vill visa på Jesus Kristus. Den helige ande vill dra oss till fadern. Vi ska ta fram episteltexten. Ni kan, om ni vill, följa med i era psalmböcker. Så finns det kring 1442. Det är söndagen före pingst. Det är första årgångens läsning. Känns det som att ljudet, det är okej? Okay? Härligt. Men då kan vi läsa ifrån... Romarbrevet, det är kapitel 8, vers 16-18. Då läser jag. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Anden vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Det helige ande vill göra det är att liksom slå fast och bekräfta i dig att ja, jag vill ha en relation med dig. Det är möjligt. Det är anden som manar det här. Om du har sagt ja till Jesus. Att du vill ha en relation med Jesus. Då gäller det här löftet. Att anden vittnar tillsammans med din ande om att du är Guds barn. Till och med så att min mormor, hon levde ju tillsammans med helig ande. Fast hon var liksom inte riktigt klar över att det var så det låg till på något sätt. jag tror i den här tiden som vi är nu, som kyrka, som Jesusföljare, så är det viktigt att förstå andens roll. Förstå hur central anden är för att Gud vill förlösa mer av sitt rike runt omkring dig och i våran gemenskap. Nu är det. Kommer. Ja. Det blir intressant det här att se när jag ska gå på den här. Nu ska jag rita. Den svajar också. Men så här kan det se ut. Ser ni en äkta illustration här? Det är alltså en pil. Det här är en symbol på ditt liv. Och det är nog till och med så, inte bara hos oss som är kristna, utan till och med så hos varje människa, att det ser ut ungefär så här. Att andens närvaro kring en människa, den följer hela tiden. Det är som en väntan som helig ande har på att få tillträde in i en människas närvaro, in i en människas inre. Och genom Jesus så bjuder vi, som vi läste, så bjuder vi in. Och då manar anden och liksom samstämmigt med din ande och säger att ja, så här är det. Jag är den som är den guden från början som är in i evighet och så vidare. Men det som hände, som vi läste, när Jesus lämnar jorden, så säger han: jag ska inte lämna er ensamma, utan jag ska sända hjälparen, sanningens ande. Vi ska läsa om det i Johannes evangelietexten om en liten stund. Och då gjordes det möjligt att även fast Jesus lämnade jorden, så är närvaron av Gud hela tiden tillgänglig. Vare sig du tror eller inte, så finns Guds närvaro runt omkring dig. Men när vi pratar om att anden vill visa någonting. Han vill liksom uppenbara och söker efter öppningar och visa, förklara saker för oss. Vi ska ta fram evangelietexten. Den är från Johannes 15. Och det är verserna 26 och så in i kapitel 16 till och med vers 4. Och den finns också där på 1443 i psalmboken. Jesus sa: när hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er i synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. När hjälparen kommer, när helig ande kommer, sanningens ande, så ska han vittna om mig, säger Jesus. Också ni ska vittna. Och så pratar Jesus också om att det kommer vara en del minst sagt tuffa situationer som de som han talade till sina lärjungar, kommer gå igenom. Men Guds räddningsplan, den gällde på den tiden alla människor. Vi skulle vittna ni ska vittna om mig, säger han. Och Guds räddningsplan har inte ändrats. Den gäller fortfarande alla människor. Så vi som sitter här, vi är en del i den stora planen. Och då tänker jag på en parallell. Att i Apostlagärningarna, kapitel 2, när helig ande utgöts i Jerusalem, då var det ju samlat en massa människor som hade samlats till bön. Och när anden kom så fick de tungotal. De fick tungotal på språk från alla slags folkgrupper. Och det var ju spännande att det där hände i Jerusalem, där det fanns så mycket olika folk samlade från olika nationer och olika språk. Och de säger i apostlagärningarna att hur kan det komma sig? Vi hör vårt eget språk talas. Och vi hör ett tal om Guds mäktiga verk talat på vårt eget språk. Hur kan det komma sig? Ni får gärna följa med mig in till apostlagärningarna kapitel 2. Och det är de första 12 verserna. Så står det så här. När pingstdagen hade kommit, då var de alla samlade. Och då kom det från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Och nu kommer det. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och där tror inte jag en slump att det står. Det står inte från många folk eller från flera folk, utan det är från alla folk under himlen. Och det talar också till att det här är våran nyckel till att förstå också djupare att anden är till för alla. Och Guds frälsningsplan gäller alla. Vi går tillbaka till texten. När dånet hördes så samlades folkskaran. Alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Och häpna och förundrade sa de. Är inte de här galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder, elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judén och Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten eller Libyen och Cyrene till. Eller är inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber. Vi hör dem tala på vårt eget språk. Om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra. Men vad kan detta betyda? Och vad betyder det här då? Anden har något syfte med det han gör. Han vill visa på Jesus hela tiden. Peka på korset och säga. Det här är den vägen som är möjlig för dig människa. Det här är den vägen som jag har gett dig för att komma in i gemenskap med mig. Men hela tiden så är det anden som manar. Och varje gång som anden gör någonting i vårat liv. Så blir det som att det blir ett möte. Anden går med oss, följer oss hela tiden. Guds närvaro finns mitt i alltihopa. Men så kan man säga att då kommer andens närvaro påtagligt in i en människas liv. Och det här kan ju hända på många olika sätt. Det händer när vi tar emot Jesus för första gången. Det kan hända i dramatik, det kan hända i stillhet. Det kan vara precis som det var på dagen som vi precis läste om i apostlagärningarna. Att det är fullt ös. Och dån och stå hej. Men det kan också vara i en stillhet. Där Herren möter dig på knä. Du sitter i bilen och Guds ande kommer över dig. Och du känner bara att oj. Guds närvaro. Och pingströrelsen som min mormor tyckte om. Men hon hade vissa. Ja, men det var ju de som höll på med det där. De har ju betonat den heliga ande. Och de har ju betonat andedopet. Och vad är andedopet för någonting då? För mig är det ett sånt här nedslag. En plats där Guds ande visar sig påtagligt in i ditt liv. Och jag brukar ju be tungor ibland. Och jag gör det för att det är ett bönespråk som Gud har gett mig. Det var ungefär 18-20 år sedan. Så då fick jag en längtan att veta mer om det där. Och vi började be, jag gick på Hollands folkhögskola. Vi började be några stycken tillsammans. Och jag fick inte något tungotal. Jag tyckte det var ganska tråkigt. För att det inte hände någonting. Men sen tror jag, hur det nu var. Det var bara på mitt rum några dagar senare. Så började jag få be på ett språk som jag inte kände att jag förstod. Det var min ande som det var förlöst ett bönespråk för min del. Och det är ett bönespråk som jag ber till Gud när jag har liksom i mitt umgänge. Det är inte något egenmål att ha det. Och det är inte samma sak som när vi talar ut det i apostlagärningarna. För då de som pratade högt och delade, det är en annan variant av tungotalet. Men det är inte så att det här är något eftersträvansvärt i sig. Utan det här är tecken på att Guds ande har rört vid en människas närvaro. Så det är inte så att vi måste sträva efter att göra en speciell andlig prestation. Utan det handlar om att vill du växa tillsammans med Gud, så kommer Gud att göra olika saker med dig i olika tider. Vågar du gå djupare så kommer han att visa dig djupare. Och det behöver inte vara att du ska göra en speciell grej, utan han kommer leda dig precis på det sättet som han vill leda dig. Och det går att säga väldigt mycket om liksom de olika andliga gåvorna och sådär. Man kan säga att det viktigaste det är ju att få be om andens närvaro. Och låta anden få bestämma vad han vill. Eller vad den vill. Det står också lite senare efter evangelietexten som vi läste. Det står i Johannes 16 och 8. Så står det att anden uppenbarar synd, rättfärdighet och dom. Så andens närvaro, den är ju väldigt fräsch och härlig. Men den uppenbara synd och rättfärdighet och dom, det låter lite trist där, eller hur? Vem vill hålla på och få uppenbarat det? Jo, om inte vi andas ut det som är skit i oss. Om inte vi ger upp och säger, nej men okej, jag har inte betett mig riktigt bra. Jag ber om förlåtelse. Om inte jag bekänner inför Gud så finns det inte möjlighet heller att få bli påfylld med Guds närvaro. Det finns en sång, tomma kärl vill han fylla. Det är lättare för Guds ande att få tillträde in i ditt inre om du har liksom med Guds hjälp fått bekänna och lägga fram saker som du har behov av att säga av dig, så att säga. Och det där kan vara olika saker. Och det där får vi be om att Gud visar just för mig. Vad är det som hindrar mig för att kunna ta emot mer av Gud? Och jag tror våran kyrka, både EFS och i den här staden, de olika församlingarna, vi har ingen framtid alls om vi inte bygger det bara på Jesus Kristus. I den här tiden så är det bara Jesus Kristus som kan vara, det är liksom vattendelaren. Det är, man pratar om hörnstenen. Det var den stenen som sattes på toppen av en byggnad. För att liksom, det var kronan på verket, så att säga. Som höll samman byggnaden. Anden är den som definierar Jesus för oss. Anden är den som förklarar Jesus för människor i den här tiden. Det är så att när anden sändes till jorden så var det för att peka på faderns verk. På att peka vad fadern hade gjort i Jesus Kristus för att förlösa livet, förlösa hopp, förlösa kärlek, förlösa tro. Och jag tror att vi ser mer och mer runt om i världen hur det här händer. Att anden kommer att mer och mer ta över och säga, jag vill visa vad en levande gemenskap med mig är. Kom med och se. Och jag tycker man har sett det de sista 15 åren. När jag har fått jobba med unga människor. Lite grann i Östersund. I Sorsele. I Åsele. I Örnsköldsvik. I Umeå. På olika läger och i olika sammanhang. Fått se hur unga människor får en tro. Även äldre har fått en tro. Och kommit väldigt snabbt i växt. Förstått mycket av ja, men på något sätt vuxit i sin andliga växt och fått börja dela med sig. Och ni vet, många kan bli glada när man upptäcker något nytt. Men sen är det också viktigt att det får komma på djupet, att rötterna får tränga ner. Och här tror jag anden är jätteviktig. Och varje gång som vi ser, jag tror jag använder den här pennan för den syns bättre. Varje gång som vi ser Guds verk uppenbaras så tror jag att det är så att det handlar om att anden formar oss, anden skickliggör oss till att vara, ja, möter upp oss helt enkelt. Har ni hört talas om uttrycket game changers? Det är någon typ film eller sådär. Eller hur, Andreas? Men när man tänker game changers så tänker jag alltså några som ändrar förutsättningarna för spelet. För förutsättningarna för ramarna, hur det ser ut. Jag tänker i våran tid idag, runt omkring dig och runt omkring mig, i våra närmiljöer, så letar Gud efter folk som vågar stå upp för honom och förutsätta, liksom förutsättningarna för att förändra ramarna för hur egentligen tillvaron ser ut. Förutsättningar att förändra kulturen, att förändra attityderna, att förändra värderingarna och bli mer lika Guds hjärta. För anden, han älskar att göra Jesus trodd, lydd och efterföljd. Och på något sätt så det som andas av Gud, det är någonting som föder en djupare kärlek. Att bli döpt, det handlar om att bli formad, tänker jag. Jag brukar tänka på svampen, tvättsvampen. Och ibland känner jag mig som en tvättsvamp som behöver få lägga sig blöt av den helige ande. Få ligga i andens vatten och liksom bli suga upp andens närvaro. Och det är bra för att bli blötlagd. Det förändrar i våra liv. Men hela tiden, oavsett om du känner eller inte, så är anden i din närhet. Och vi ska sjunga en sång. Eller lyssna på en sång. Vi får göra lite som vi vill. David och Lukas kommer leda. Och så får ni texten på skärmen. Och så får ni bara stilla inför den texten när de sjunger. Eller så sjunger ni med lite grann. Och så ber vi om att det som får gå in i den här texten, den sjungs på engelska och på svenska. Och engelska texten, det är öppna himmelens portar, låt det regna. Och sen kommer den sjungas på svenska också.
train. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven.
Herre, kom.
Herre, kom. Herre, kom. Kom med din helige ande. Herre, kom. Herre, kom. Kom med din helige ande.
Texten som är för den gamla testamentliga läsningen, den är från Zakaria 14, 6-9. Och där står det så här. Den dagen, då ska det inte längre finnas någon kyla eller frost. Det ska vara en ständig dag. Herren vet när den kommer. Och ingen växling mellan dag och natt, utan när kvällen kommer ska det vara ljust. Den dagen ska friskt vatten strömma ut från Jerusalem. Hälften mot östra havet och hälften mot västra. Sommar och vinter ska det vara så. Och Herren ska vara konung över hela jorden. Den dagen ska Herren vara en och hans namn ett enda. Frisk vatten ska strömma ut från Jerusalem. Hälften mot östra havet och hälften mot västra havet. Följ med mig till Hesekiel. Denne profet i Gamla testamentet. Och det näst sista kapitlet, som är nummer 47, så står det så här, om ni hänger kvar vid den där strömmen där, så står det så här från vers 1 och framåt. Hesekiel har en syn. Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång. Där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan. Till husets framsida låg mot öster. Och vattnet flöt ner under husets södra sida, söder om altaret. Sedan förde han mig ut genom den norra porten och ledde mig fram på en yttre väg till den yttre porten, den som vette åt öster. Där fick jag se vatten välla fram från den södra sidan. Sen gick mannen med ett mätsnöre i handen ett stycke mot öster och mätte upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet och det räckte mig till vristen. Sedan mätte han upp ytterligare 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet och nu räckte det mig till knäna. Ännu en gång så mätte han upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet och då räckte det mig till höfterna. Ytterligare en gång så mätte han upp 1000 alnar och nu var det en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över. Han sa till mig, har du sett det du människobarn? sen förde han mig tillbaka upp på flodens strand. När jag kom tillbaka så såg jag många träd längs stränderna på båda sidor av floden. Och då sa han till mig, detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet och flyter ner över hedmarken och sen ut i havet. Vattnet som bröt fram rinner till havet och vattnet blir då sunt. Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna där blir mycket talrika. Ty när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner ut. Här talas det också om en dubbelström, precis som i Zakaria. Och jag har inte varit i Jerusalem, jag skulle gärna åka dit. Men som jag förstår det så, om ni vet hur det är i fjällen. Att vi pratar om en vattendelar. Vi pratar om att antingen så rinner vattnet åt det hållet. Eller så rinner vattnet åt det hållet. Men för att ett vatten från en plats ska kunna rinna åt två håll samtidigt. Som det tydligt pratas om här. Då är det helt uppenbart att det här är en källa, ett källsprång som är så kraftigt så att det saknar motstycke. Pratar vi om en liten källa så väljer ju en källa att bubbla upp och så rinna i en riktning. Men här pratar vi på båda de här ställena om ett källsprång som är så kraftigt så att vattnet bara flödar. Det flödar så att det är en flod så att man inte ens kan gå över. Och det är ett flöde av Guds närvaro. Och det rinner åt flera håll samtidigt. Det talar precis på samma sätt som i Apostlagärningarna att alla folk får höra på sitt eget språk. Flödet får rinna åt flera väderstreck samtidigt. Och där vattnet rinner, där förlöses det liv. Översätter vi det till vår tid idag så kan vi säga att det här är Guds närvaro som vi kan inte ha för många pilar längs den här möteslinjen. Du kan inte få vara för hungrig på Gud. Det här källsprånget som finns talat om, det är inte avskruvat. Utan det finns människor i vår tid idag som kan säga att det är ett flöde ifrån Guds tron som är så starkt. Men vågar vi komma in i det? Vill vi låta anden verkligen överbevisa oss om synd, rättfärdighet och dom? Vill vi låta honom komma på djupet och säga, gör annorlunda på det här sättet för det förstör din framtid annars. Om du inte gör upp med det här. Du måste gå till botten. Du måste komma fram till mig och säga, förlåt mig. Jag har inte förstått att det här skadade mig. Det här skadade vår relation. Vågar du gå på den resan? Vågar du gå på djupet? Och vet du kommer få göra den många gånger. Vi pratar om att varje dag få avsäga oss det som reser sig upp mot Gud. Och säga, okej, Gud, kom igen. Vi pratar om att till exempel som Efesierbrevet. Där man tar på Guds vapenrustning. Det är fantastiskt. Jag vet unga män som inte ens är tonåringar som säger, jag tar på mig Guds vapenrustning varje dag. Tänk vilka härlig framtid som Kristi församling går till mötes. När vi har så farliga människor i vår gemenskap som bara säger, okej, jag vill vara helt redo. Jag vill ha trons sköld, andens svärd, sanningens bälte, villighetens skor, frälsningens hjälm och rättfärdighetens pansar. Varje dag. Och vi pratar om att när vi rör oss tillsammans med Gud så kommer djävulen att vilja slå ner och bryta sönder och splittra och förvirra. Den andliga kampen, den kan komma när vi minst anar det. Djävulen vill att Kristi församling ska dö. Och att vi ska vara ofarliga, att vi ska sitta för oss själva och knappt våga berätta för våra familjemedlemmar om den djupaste kärleken vi har i vårt inre. Världen vill dra oss bort ifrån Kristi kärlek. Och vårt eget kött, känslan att jag vill ha kontroll och kunna ha vara min egen lyckas med. Den sipprar också in i vår gemenskap. Men vad är anden säger? Han säger, ge ditt hjärta till mig och jag kommer ge dig ett liv som är så överflödande. Tempelkällan som det bara flödar ifrån Guds närvaro. När vi vågar röra oss tillsammans. Och jag tror att våran gemenskap kommer bli smord med den här anden. På ett sätt så att ja, men, saker som vi kan tycka är gnisslar. Och vi undrar varför gör den här så här. Och måste den säga på det där viset. Måste den bete sig på det där viset. Får anden smörja oss mer. Då spelar det där mindre roll. Då får vi lära känna varandra på djupet mer och mer. Sen vill jag också uppmuntra att vi känner till de rättigheterna som vi har som Guds barn. Det handlar lite grann om att vi har löften som det är ingen som har ändrat på dem. Vi har rätt att få, när vi bekänner då Gud trofast. Då ger han oss förlåtelse. Då är vi fria. Vi behöver liksom inte ta tillbaka det vi har bett om förlåtelse för. Vår styrka, den ska vi hämta hos Herren. Hela tiden så är det en parallell rörelse. Hela tiden så är anden utgjuten över de som finns på jorden vid varje stund. Inte bara vi som har tagit emot, utan anden vill dra i alla människor. Nu har ju jag pratat lite grann fragmentariskt, tycker jag själv. Men om ni tycker att det här var klockrent, då behöver ni inte ta en minnesstöd. Men om ni tycker att det här var nog lite så här, måste nog kolla vad det var. Eller så tycker ni att det här måste jag komma ihåg, för det var viktigt. Då har kyrkvärdarna sen, när vi går ut ner till fikat, så har de sådana här lappar med minnesanteckningar som ni kan ta kring predikan. Då. Och det finns också en annan sak som jag inte riktigt vet hur jag ska hantera. Men jag vill i alla fall nämna det. Några av er har fått ett profetiskt tilltal som kom 2010 över Östersund. Och det här uttalades faktiskt i Israel. En som heter Nicholas Welsh. Han fick en profetisk bild av 4 städer i Sverige. Han kunde ingenting om vad det här var för sammanhang. Och den här översattes efter 2 år till svenska. Och då kom den också till del via troende in i EFS-sammanhanget här i Östersund. Och jag fick den där ungefär 2012. Sen glömde jag bort den. Men sen har Gud påmint mig om den nu sista året. Så nu håller jag på att läsa den ibland. Och jag tog och kopierade upp några stycken ex av den också. En profetia, den ska man ju inte fästa samma tyngd vid som någonting som står skrivet i Bibeln. En profetia ska man pröva och så ska man se, vad kan det här stämma? Hur är kopplat det här till Guds ord? Och kan det finnas någon vett i det här? Men den här profetian över Östersund som talar om egentligen 6 punkter. Den tror jag kan vara en uppmuntran till oss. Och jag har också möjlighet, så kan Janne och Gunnar få dela ut den lappen till er om ni vill. Annars om det tar slut så kopierar vi fler. Är det någon, orkar ni höra några punkter ifrån den? Ni som orkar, ni lyssnar nu då. Det står det så här, det var 6 punkter. Östersund, du kommer bli en plats där en helig andes vin kommer flöda fritt i tillbedjan. Du kommer beröra den andliga väven i Sverige. Det kommer ske i kreativ konst, i skrivande, i poetisk musik och andra artistiska arbeten. Så finns en bibelhänvisning. Nästa punkt. Östersund, Herren Gud allsmäktig, har gett dig ett kreativt hjärta som kommer att resa upp en fontän över Sverige. Det grundläggande rörarbetet är fördolt, men frukten kommer att ses och ges pris, ära och härlighet till din uppståndne frälsnare, Herre Jesus Kristus. Östersund, Herren kommer att resa upp sanningen om Jesus Kristus, som kommer att glöda med en lysande kraft var helst dina fötter går. En demonstration av hans rike. Östersund, till många kommer till Jesus och blir frälsta. Så det kommer att finnas många andliga bebisar som blir uppmuntrande i sin sanna identitet. Den gamla identiteten kommer falla till marken och den nya identiteten kommer att komma över dem. Och här är också bland annat hänvisningen till dagens episteltext. Östersund, din himmelska fader kommer att uppenbara sitt hjärta för dig och ta bort anden av föräldralöshet från dig. Så att du känner hans hjärta slå av kärlek. Hans lust står till dig och han har goda planer och syften för dig. Östersund, tänk stort men handla smått och du kommer bli framgångsrik i allt du gör. Var uppmuntrad, jag är kommer snart besöka dig. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig Herre att vi får i den här tiden ödmjuka oss under dig och säga att det är du som är huvudet. Och vi vill bekänna dig som huvudet i vår gemenskap Jesus Kristus. Jag tackar dig för att vi har fått gåvan att få ha den helige ande utgjuten i över allt folk. Och jag ber om att du helige ande ska komma med dina beröringar in i mitt liv, in i vars och ens av våra liv. När vi lyssnar på det här kanske på hemsidan, att du kommer med en beröring rakt in i våra liv. Inte därför att vi vill ha en kick, utan därför att vi behöver få formas till att bli mer lika dig, till att bli mer lik dem som du har tänkt oss att leva i frihet tillsammans. Och helige ande, jag ber om att det som ska ske i den här tiden i våran landsände får bli precis utifrån ditt hjärta. Låt det få ske. Låt det få ske i våra liv, i våra familjer, längs våra gator, på våra arbeten, på våra skolor, våra församlingar. Låt det få ske med unga som lever utan hopp, med gamla som lever i ensamhet, med folk som är sjuka och plågade på olika sätt. Låt det få ske. Du kommer med frihet. Du kommer med mötesplatser, beröringar, Herre. Låt oss få se dig som konung, trona, i att vi får glädjas över att se ditt verk, att du blir förhärligad genom allt du gör, Herre. Amen. Om du vill ha mer av